Kära himmelske far, vi vill tacka dig för att du har samlat oss här ännu en gång. Och Herre, vi har studerat profetiorna i ditt ord. Vi har lärt oss säkert nya saker. Och jag ber Herre att du också idag ska komma hit och vara med oss med din ande. Du ser att vi har mycket information som vi ska titta på. Jag ber att din ande ska hjälpa oss att ha en klar och tydlig bild av det som du vill säga oss idag. Herre, om vi leds vilse, så, eller om jag på något sätt skulle leda någon vilse, så ber jag dig Herre att du ska leda varje sinne här på rätt sätt. Jag ber att din ande ska kännas, att vi ska kunna inspireras av ditt ord. Och låt det brinna i våra hjärtan så som det gjorde när du undervisade ordet. Så vi vill göra anspråk på det här löftet och jag ber i Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Som jag sa, vi har mycket information att titta på idag. Vi har tittat igenom Daniel 11. Vi har sett hur vi har gått ifrån kapitel 10 helt in. Och vi har kommit till vers 29. Vi ska försöka komma igenom vers 30 till kapitel 12, vers 4 idag. Och vi har till klockan 1 på oss. Men den frågan som jag ställer här är, var är vi i profetian? Någonstans är vi, om ni minns under det första mötet, så började profetian med kungar i Persien, det slutade med Jesu återkomst. Någonstans däremellan så måste vi vara. Ellen White ger oss en hel del insikt om var ungefär vi är i profetian. I vägledning för församlingen, band 3, ni vet de här vita böckerna, sida 306 så skriver hon så här: världen har gripits av krigets anda. Profetian i Daniels boks 11:e kapitel har nästan fullständigt uppfyllts. Okej? Okay? Så här har vi en insikt. Var är vi i profetian? Är vi i början av den? Nej. Har den redan uppfyllts? Är det något som hänt i det förflutna? Nej. Men den är på väg att uppfyllas och den har nästan fullständigt uppfyllts. Snart, säger hon, kommer de scener av svårigheter och stora problem som omtalas i profetian att äga rum. Spännande, så vi lever faktiskt nära slutet utav Daniels 11:s profetia. Hon säger också i Review and Herald 24 november 1904: krig och rykten om krig, förstörelse genom bränder och översvämningar säger tydligt att nödens tid som kommer att tillta fram till slutet är mycket nära till hands. Vi har ingen tid att förlora. Profetiorna i Daniel 11 har nästan nått sin slutliga uppfyllelse. Så där har vi två stycken tydliga citat som visar ungefär var vi är i profetian. Vi är nära uppfyllelsen. Vi tittade förut på Konstantins rike. Vi såg hur han hade erövrat hela riket. Men att han hade erövrat det för kristendomen. Men hans hjärta var emot det heliga förbundet, läste vi också. Och ja, ni minns att vi läste det här i vers 28-29. Så det var vad vi tittade på förra gången. Och här är en historiker som uttrycker sig som att den kristendom som fanns under medeltiden kan i princip kallas för döpt hedendom. Så det var det som Konstantin gjorde. Han förenade kristendomen med hedendomen. Blandade in falska läror. Sen så kommer vi till vers 30 och då ska vi läsa här. Om ni har era biblar får ni gärna hänga med. Annars kommer jag ha det mesta här på skärmen, men inte allt. Daniel 11, vers 30. Det står att skepp ifrån Kittim. Kittim, eller kittiska skepp, ska komma emot honom. Och han måste modlöst ge vika. Då återvänder han och låter sin vrede gå ut över det heliga förbundet. Och på återvägen lyssnar han till dem som övergett detta förbund. Vad är det här som det talas om? Ja, för att förstå den här versen så måste vi förstå vad Kittim är för något. Vissa översättningar så står det Sypen, det är inte riktigt en korrekt översättning, utan det ska vara Kittim, eller Chittim på engelska. Vem är den här Kittim? Vad är Kittim för något? Ja, om vi tittar i fjärde Mosebok 24 så talas det om att skepp återigen samma händelse, att skepp ska komma från Kiternas kust. I Jeremia så talas det om Kiternas öar. Det står om elfenben som kommer från Kiternas öar. Man får lite hintar om det, men man vet inte riktigt vad det är. Första gången som Kittim nämns är i första Mosebok 10, vers 4-5. Och där så talas det om Javan. Minns ni vem Javan är? Vad sa du? Ja, Javan, han var grundaren till det grekiska riket, kan man säga. Men han hade flera söner då. Så Javans söner var Elisa, Tarsis, Kiterna och Dodarnerna. Och från dessa har inbyggarna i hedningarnas kustområden spritt ut sig i sina länder. Det talas också i Jesaja 23 om en profetia om Tyrus. Jämra in i fartyg från Tarsis, står det där, till det är ödelagt utan hus och utan ingång. Från Kiternas land når de budskapet om detta. Och fascinerande nog, i Septuagintan, hur många här vet vad Septuagintan är för något? Okej. Det är helt enkelt den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Ni vet, Gamla testamentet skrevs på hebreiska, och så har man den grekiska översättningen som är Septuagintan. I Septuagintan så står det, istället för Tarsis så har de översatt det som Kartago. En intressant detalj. Men vem är då de här kiterna? Jag ser att jag har skrivit att de är fenicierna. Och det var precis vilka de var. Här är en person som skriver så här. Medan namnet ursprungligen avsåg enbart fenicierna kom det under senare tid att användas som alla öar och olika bosättningar på havets kuster. Som de hade ockuperat och sedan av folket som efterträdde dem när det fenisiska riket föll. Därför avser det generellt öarna och kusterna i Medelhavet och de folkslag som bebor dem. Okej. Okay. Så det är fenicierna. Vilka var fenicierna? Ja, fenicierna var välkända bland sina samtida som sjöhandlare och kolonisatörer. De koloniserade områden i Nordafrika, till exempel Kartago. Har ni hört talas om riket Kartago? Mm. Det är mycket känt, för de var ärkefiender med Rom under 200-talet före Kristus. Det är fenicierna. Fenicierna är kartagerna. Kartago blev den största maritima och kommersiella makten i västvärlden. Och de krig som Rom utkämpade mot Kartago kallas för de puniska krigen. Och de kallas puniska eftersom kartagerna av ursprung var fenicier, vilket på latin är punius. Så vi har alltså de här skeppen från Kittim handlar helt enkelt om de här fenicierna eller kartagerna. Här ser ni var Kartago ligger. Det ligger vid Tunisien idag. Och det är ganska nära Rom. Men ja, förresten. Ni har kanske hört om Hannibal som marscherade sina elefanter över Alperna. Det var under de här puniska krigen som det här hände. Och de var ärkefiender med Rom. Men Rom besegrade Hannibal. De besegrade Kartago. Men profetian sa att de här skeppen från Kittim ska komma tillbaka och göra Rom modlös, står det. Men på 400-talet efter Kristus, som den här profetian handlar om, så finns det inget rike som är fenicierna. Men som ni såg, så de rikarna som hade tagit över deras område, de kunde också kallas kiterna. Så fanns det ett folk omkring 400-talet efter Kristus här i Nordafrika. Ja, vi läser om vandalerna. Det står att det var ett germanskt folk som upprätthöll ett rike i Nordafrika från 427 till 534 efter Kristus. Deras sjörövarflottor kontrollerade stora delar av det västra Medelhavet. Och under Gaiseric invaderade vandalerna även Italien och erövrade Rom i juni 455. I två veckors tid besatte de staden och plundrade den systematiskt. Här ser ni en bild på hur vandalerna, de här blåa, gick. De kom här uppifrån Nordeuropa. De gick ner genom Spanien och in i Nordafrika, och där från Kartago så skickade de ut sina sjörövarflottor och kontrollerade hela Medelhavet där. Och de plundrade även Rom. Och det här var faktiskt en av de första gångerna som Rom överhuvudtaget besegrades. Eller blev plundrat. Huvudstaden i det här stora riket. De hade blivit plundrade en gång tidigare utav västgoterna här, men det här var andra gången som vandalerna gjorde det. Och det här gjorde Rom mycket, mycket modlös. Det här gjorde att de tappade hela den makt som de hade haft tidigare. Och efter ett tag så föll också det västromerska riket. Men så står det i profetian att då återvänder han och låter sin vrede gå ut över det heliga förbundet. Och på återvägen lyssnar han till dem som har övergett detta förbund. Så Rom skulle göra comeback mot vandalerna. Kittims skepp skulle göra Rom modlösa. Men så skulle Rom komma tillbaka. Och det gjorde de också. Eller förresten, i fjärde Mosebok så talas det också om den här profetian, tror jag. Och det står om skepp ska komma från Kittenas kust och de ska kuva Assur, vilket var Nordlandet på den tiden. Nordlandskungen. Och så står det, men också de ska drabbas av undergång. Så vandalerna skulle gå under när Rom gjorde comeback, och det var precis vad som hände i kyrkohistorien om man tittar på det. Justinianus den första krossade vandalerna i Nordafrika år 534 och lät till sist östgoterna i Italien undergå samma öde år 553. Därmed kom det romerska riket och den romersk-katolska kyrkan att på nytt omspänna hela Medelhavsområdet. Vem var det som Rom skulle gynna när de hade besegrat vandalerna? Ja, det stod att de skulle lyssna till dem som hade övergett det heliga förbundet. Inte de trogna kristna, utan de som hade övergett det. I och med att Justinianus, eller Belisarius som hans general hette, besegrade östgoterna, så trädde en lag i kraft som Justinianus hade skrivit. Och det var Codex Justinianus som sa så här, att detta biskopsämbete, alltså han talade om påven, är sannoliken huvudet över alla kyrkor, så som fädernas regler och kejsarens befallningar hävdar. Därför har vi ansträngt oss för att ena alla präster i öst och underordna dem ers helighetsämbete. Du är huvudet för alla de heliga kyrkorna. Så det här var någonting som trädde i kraft först efter att Justinianus hade fått en comeback mot vandalerna. Han hade besegrat dem, han hade besegrat östgoterna också, och nu började den romerska katolska kyrkan att ha herravälde över hela den kända och betydelsefulla världen. Det står i vers 31 i Daniel 11: härar från honom, och nu har då kungen i Nordlandet helt gått från att vara det politiska Rom till att bli det religiösa Rom. Om ni minns i Daniel 8 så sker samma sak. Först så erövrar det lilla hornet horisontellt. Det erövrar söderut och österut och mot det härliga landet. Det är liksom politiska erövringar. Men sen så står det att det också växer upp mot himmelens härskara. Och så det angriper himlen. Det blir med andra ord religiöst. Så det är en förändring från att vara politiskt till att bli religiöst. Och det ser vi här också i Daniel 11:31. Eller i Daniel 11:30 och 31. Att det går från att vara det politiska romarriket, och nu har det helt och hållet förvandlats och blivit det här påvliga Rom. Det står härar från honom ska komma, och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Komplicerade ord kanske här. Jag vill att vi ska studera lite grann vad förödelsens styggelse är också. I Daniel 9 så nämns också en annan förödelsens styggelse. Och det talas om förstörelsen utav Jerusalem. Så när Jerusalem förstördes så skulle det vara en förödelsens styggelse. Men enligt Daniel 11 så skulle det vara en förödelse, styggelse någon gång där på 500-talet också. Så vad betyder det här då? Låt oss titta på de ställena där Jesus talar om förödelsens styggelse. I Matteus 24:15 så säger Jesus att när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Och den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Så vad skulle de göra när de såg förödelsens styggelse? De skulle fly, eller hur? Jesus säger samma sak i Markus. När ni ser förödelsens styggelse, stå där det inte skulle stå. Okej, det är samma sak. Så ska de fly. Ska vi fly bort till bergen. Lukas 21, 20-21. Där beskrivs det samma sak fast med lite andra ord. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judén fly bort till bergen. Så ser ni, det här är samma händelse som beskrivs på olika sätt. Förödelsens styggelse, som vi läste om i Daniel 9, det var när Rom omringade Jerusalem. Och jag har ett citat här också från den stora striden. När Roms hedniska fanor skulle resas på den heliga mark som sträckte sig några stadier utanför stadsmurarna, skulle Kristi efterföljare sätta sig i säkerhet genom att fly. Och det hände också. När Rom de hade belägrat Jerusalem. Och sedan plötsligt så drog de sig tillbaka. Och då så förstod de kristna, nu måste vi fly. Och de flydde utan att vända tillbaka, så flydde de ut i vildmarken. Och de som inte flydde, de dog under Jerusalems förstörelse. Det står härar från honom, och jag tror att det talar om påvedömet här. Ska komma och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Precis som Roms arméer stod på helig mark, stod där de inte skulle stå, så skedde samma sak på 500-talet efter Kristus. Du hade arméer igen, som vi läser, härar från honom, från påvedömet. Kyrkan har fått sig arméer. Arméerna är i kyrkan. De är på helig plats. De är där de inte borde vara. Kyrkan har med andra ord förenats med staten. Vilket vi läser om i Uppenbarelseboken 17. Det står, kom jag vill visa dig domen över den stora skökan. Alltså den otrogna kyrkan. Som sitter på de många vattnen. Med vilken kungarna på jorden har bedrivit otukt. Och av hennes otuktsvin har de som bor på jorden blivit druckna. Och det talas om att ett av hennes namn är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Så här har vi en annan styggelse. Det är inte samma som Jesus talade om under Jerusalems förstörelse. Utan det här har vi en annan. När samma sak händer. När arméerna står på helig plats. När staten har förenat sig med kyrkan. Och när hände då det här? Ja, vi läste om Belisarius, hur han erövrade i kyrkans namn. Men det skedde faktiskt redan innan också. Det var en annan händelse som var avgörande för att den romerska katolska kyrkan skulle regera över den hela inflytelserika världen. Och det var kung Klodvig av Frankrike. Han var frankernas kung från 481 till 511 efter Kristus. Och han blev omvänd katolik efter ett slag. Och han utnämndes till romersk konsul år 508 och blev den militära försvararen utav den romerska kyrkan. Faktum är hans filosofi var att svärdet måste förbereda vägen för evangeliet. Det var hans filosofi. Det handlar inte om att gå med Bibeln och undervisa människor och omvända människor genom den heliga andes kraft. Utan hans filosofi var att svärdet måste förbereda vägen för evangeliet. Med andra ord, han gav de som han besegrade två val. Antingen så bekänner du dig som kristen, eller också så blir du dödad. Okej? Vad tror ni att många valde? De många valde att säga, ja, jag är kristen. Och sen så fick de lite vattenstänk på huvudet. Och nu var de plötsligt kristna. Precis samma sak som Konstantin gjorde tidigare. Faktum är att Klodvig, när han blev omvänd, så marscherade han sin armé rakt genom en flod. Och så sa han, nu är ni alla döpta. Tror ni de hade förändrats i sina hjärtan bara för att de gick genom den där floden? Knappast. Men det här var vad Klodvig gjorde. Han använde våld och tvingade människor till att bekänna sig som kristna. Och det var så som han blev av med hedendomen. Och hur såg Gud på det här? Men Gud såg det som en styggelse. Han såg det som ett förödande styggelse. Det som Klodvig har gjort och det som hans efterföljare fortsatte att göra inom den kristna världen har dragit fruktansvärt mycket vanära över kristendomens namn. Om du går till en ateist och frågar varför är du inte troende, så säger de att religion, det skapar bara massa krig. Titta på alla hemska saker som gjorts i religionens namn. Och jag måste faktiskt bli tvungen att säga ja, så är det. Det har skett mycket hemska saker i religionens namn. Men Gud stod inte bakom det här, och det är den viktiga poängen. Gud säger det här är förödelsens styggelse som ställs upp. Så bara för att det finns människor som påstår sig vara kristna, så betyder det inte att de är det. 508 så fick han från kejsaren ett hedervärt konsulämbete och rätt att använda det kejserliga tjänstetecknet. Och hans omvändelse garanterade den romerska kristendomen seger i Gallien över hedendomen och arianismen. Så det här var en stor seger för den romerska kyrkan att Klodvig blev omvänd. Och 30 år efter att Klodvig blev konsul där, så blev östgoterna besegrade i Italien, och Rom hade hela herraväldet, och där började de här 42 månaderna, profetiska månaderna som vi har läst om i andra delar utav Daniels boken och Uppenbarelseboken. Är det någon som kan säga mig, de här 42 månaderna, hur lång tidsperiod är det? Ja. Precis, 1260 dagar som motsvarar 1260 år, eller hur? En dag för varje år. Och de börjar när då? 538 efter Kristus. Och de slutar 1798, 1260 år senare. Så där har vi en inzoomning av det här påvliga statskyrkliga förtrycket. Från 538 så besegras påvens fiender. Och då får de makt att förfölja och förtrycka Guds folk. Och de skulle ha det i 1260 år. Och det här är det fulla avfallet. Det står att de som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. Så här talas det igen om ett avfall, och vi läste det om det också i Thessalonikerbrevet. Paulus förvarnade, han sa det ska komma ett avfall innan Jesus kommer tillbaka. Och det är det här avfallet som vi tittade på under 1260 års tid. Han skulle öppet träda fram, och det gjorde han 538. Och vad skulle Guds folk göra när de såg förödelsens styggelse? De skulle fly, eller hur? Och vet ni, samma sak hände 538. I Uppenbarelseboken 12:6, vad står det? Kvinnan flydde då ut i öknen. När då? Jo, i början av de 1260 dagarna. Där hon har en plats som Gud har berättat åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Så precis som de kristna behövde fly från Jerusalem när de såg förödelsens styggelse där utanför, så skulle de trogna kristna, när de såg kyrkan förenas med staten 538, så behövde de fly för sina liv. För nu var den religiösa friheten borta. Och det gjorde de också. Guds folk flydde ut i vildmarken. Och jag har lite bilder här från valdenserna. De är i norra Italien till exempel. Det här är från norra Italien. Ni ser husen som de bodde i långt uppe i Alperna där. Och de fick fly ut till sådana här platser. För att de kunde inte vara i staden. Då blev de förföljda, de blev dödade. Alla som hade en bibel kunde till och med förlora livet. För man ville hålla bibeln undan från människorna. För det kunde vara farligt om folk tänkte själva. I Daniel 11:33 så talas det om att de förståndiga bland folket ska ge många insikt. Och det gjorde verkligen valdenserna. De hade ett stort bord där som de kopierade skrifter, delar av bibeln. Och de sydde in dem i kläderna. Och sen så gick de ut som missionärer. Faktum är att innan varje manlig valdens gifte sig, så skulle han ha varit missionär. Och det var inte bara åka ut till Bahamas och sola sig lite och sen komma tillbaka. Utan det här var allvar. 50% räknar man utav de som gick ut kom tillbaka. Det var mycket, mycket farligt att vara missionär på den tiden. Men de ska ge många insikt. Vi har oerhört mycket att tacka dessa valdenser för. Som har sått, behållit Bibeln vid liv. Som har sått frön. Som har grundat reformationen. Det står: ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld. Genom fångenskap och plundring. Det här är en sån fantastisk beskrivning. Och exakt de metoderna som påvedömet använde sig av för att förtrycka Guds folk under medeltiden. Svärd. Eld. Brände de folk på bål? Det gjorde de. Fångenskap. Plundring. De fick blev uppbundna på det här sättet. Och de fick erkänna påven som herre, eller så tände de på bålet. Jag ska inte gå igenom allt det här, men det var albigenserna i några som blev förföljda. Det var inte bara valdenserna, men albigenserna, valdenserna. Det var formliga korståg mot dessa grupper. Och det var fruktansvärda grymheter som skedde i kristendomens namn. Det står att de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Fantastiskt. Hur vet ni vad avlat är för något? Okay, man kunde få 2 år i framtiden, du får göra vad du vill. Allt är förlåtet. Dina synder är täckta. Bara du dödar en valdenser. Fantastiskt, va? Tror ni det var många som gick med på det? Ja. Det var massor. Visst, jag kan synda hur mycket jag vill under 2 års tid. Bara jag slår ihjäl en valdenser. Helt fruktansvärda saker som gjordes i religionens namn. Här är det från Castalus. Det är Teresa här på bilden. Och vad de gjorde här var fruktansvärt hemskt. Så jag ska inte berätta allt. Men de kastade ner människor för klippan här. Barn, gamla, unga, kvinnor, ner för klippan när de fick tag på dem. Det fanns andra personer, Wycliffe, som levde under 1300-talet i England. Han kallar man för reformationens morgonstjärna. Och han han översatte Bibeln till engelska. Och hans efterföljare kallas för Lollarderna. Och de angrep falska läror och utsattes för förföljelser och brändes på bål. Johan Hus var en annan person. Och han hade den åsikten att Bibeln och inte påven var normen för kyrkans lära. Kan ni tänka er vilken kättare? Han exkommunicerades för irrlära av påven och då appellerade han till konciliet i Konstans. Men Sigismund som var kejsare där då var en vekling. Han fick, de sa till honom, ja okej, okay, du får beskydd. Du får komma hit och försvara din sak. Men när han kom dit, så snart han kom dit, så blev han gripen, kastad i fängelse. Och i åtta månader så utsattes han för svåra förhör. Och han dömdes till döden som en förhärdad kättare. Och han brändes på bål den 6 juli 1415. Fruktansvärda saker som har hänt. Det fanns en tid som det betydde någonting att stå upp för Bibeln. Man kunde förlora livet. Bartolomeo i natten var på huguenotterna. Det kallar man det blodbad som natten mellan den 23 och 24 augusti 1572 anställdes på de reformerta, eller huguenotterna i Paris. Och det var en fruktansvärd sak som hände. De lägsta beräkningarna. Okay. Och de lägsta beräkningarna, det är katolska apologeter som har gjort dem. Okay. De lägsta beräkningarna på hur många som massakrerades i Paris var 2000 och i hela Frankrike 20 000 människor. Moderna forskare lägger siffran på 3000 bara i Paris. Men det kunde vara upp till 70 000. Människor som omkom under bara den här natten. Fruktansvärda saker som de gjorde. Huguenotterna, vad hände? Deras hem och affärer plundrades. Var inte plundringen av de sakerna som romerska kyrkan skulle göra enligt profetian? De skulle plundras och dess ockupanter mördades brutalt. Kropparna kastades i Seine och blodbadet fortsatte i Paris även efter att den kungliga befallningen utgick om att stoppa dödandet. Det spreds till provinserna och huguenotterna på många olika platser. Nyheterna om massaken välkomnades av Filip den andra av Spanien. Och påven Gregorius den trettonde lät hugga till en medalj för att fira händelsen. Medan protestantiska nationer var förfärade. Kan ni tänka er hur en som påstår sig vara Kristi representant kan fira en sån här händelse? För mig är det oförståeligt. Man förstår varför Gud talar i så starka ord om det här systemet. Det var verkligen hemskt. Det betyder inte att alla katoliker är onda människor. Förstås inte. Men det betyder att det här systemet var fruktansvärt fientligt mot Kristus och hans principer. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien, skriver Lecky i History and Influence of Rationalism in Europe, sida 16. Låt oss gå vidare här. Daniel 11:34. Det står, men när de faller skall de inte lämnas utan hjälp. Man kan bli frestad att tänka när man ser allt det här. Skulle de inte få någon hjälp? Skulle de bara bli slaktade? Finns det ingenting som Gud gjorde? Var var Gud när de här sakerna hände? Och det ropet går också ut i Uppenbarelseboken 6. Och vi kommer inte att titta på det, men där så ser man martyrerna som är under altaret, så att säga. Och de ropar till Gud, hur länge ska du vänta innan du utkräver hämnd för vårt blod? Kommer det inte någon gång att kommer vi inte att få någon hjälp? Bibeln säger att när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Men det står att många ska då av falska motiv sluta sig till dem. Blev de bibeltrogna hjälpta? Ja, det kom ett ljus i Europa. Och det var reformationen. Reformationen hjälpte verkligen Guds folk under den här tiden. Men det var inte helt bra. För många skulle ansluta sig till reformationen av falska motiv. Till exempel Henrik i England, den engelska kungen. Han anslöt sig och påstod sig vara protestant. För han ville kunna skilja sig från sin fru. Tror ni det var rätt motiv? Eller skulle man kunna säga att det kanske var falska motiv? Det var inte för att han var övertygad om att Bibelns sanningar var så. Den engelska kyrkan blev i princip en kopia av den romerska kyrkan fast utan påven. Många personer under historien hjälpte Guds folk Det finns en annan aspekt utav det här som jag finner i Uppenbarelseboken 12 och 16. För det var så under medeltiden, även under reformationen, så blev det inte religionsfrihet i och med att reformationen kom. För de protestantiska nationerna, de gjorde precis samma sak som de lärt sig av den romerska kyrkan. De började också starta statskyrkor. De började också tvinga människor att tro på protestantismen istället. Så religionsfrihet var fortfarande någonting mycket främmande. Och det fanns grupper som puritanerna och andra bibeltrogna grupper som blev hårt förföljda. Anabaptisterna är en annan grupp. Och i Uppenbarelseboken 12 och 16 så står det att jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutar ur sin mun. Ni som studerar Bibelns profetior, i Uppenbarelseboken 13 så finns det två vilddjur, eller hur? Det ena kommer ur havet och representerar den romerska kyrkan. Det andra kommer upp ur vad då? Jorden. Och vad representerar jorden? Vad representerar den platsen? Det är motsatsen till folk och människomassor, alltså ett obefolkat område. Jag tror att det här är och specifikt i det fallet så representerar det Amerika, USA. Jag tror att det handlar om det här också. Jorden hjälpte kvinnan. Guds folk flydde över Atlanten till Amerika för att starta en ny stat som hade religionsfrihet. Och det var precis vad de gjorde. Puritanerna. Och därifrån så kunde kristendomen, den sanna kristendomen eller protestantismen, få en mycket djupare grund. Det står en del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Det här är en fascinerande profetia tycker jag. För ni vet, Guds folk hade varit i ett sånt antikristligt mörker att de kände inte till sanningen. I Daniel 8 så står det, Daniel 8 och 12 så står det att antikrist ska trampa sanningen till marken och ha framgång i det som han gör. Och alla de här falska lärorna som kom in i den romerska kyrkan, det kunde inte reformationen på en gång komma utifrån. Utan det skulle ta tid, det skulle ta ända till ändens tid. Tills Guds folk, Gud skulle ha ett rent folk. Gud skulle ha ett folk som helt och hållet hade tagit sig ut ifrån det antikristliga mörkret. Och när var ändens tid? Ja, i Daniel 12 så finns den frågan. När börjar ändens tid? Daniel frågar, hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Och så kommer svaret som ängeln ger. Han lyfter sin hand och han svär vid honom som lever för evigt. Och så säger han att efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folket som akt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Så vad är det för tid som han talar om här? Eller? Precis, 1260 år måste det handla om. Så, och det var från 538 till 1798, eller hur? Så 1798, eller Daniel, lägg märke till vad som händer. Daniel frågar, hur länge dröjer det innan änden kommer? Hur länge dröjer det innan ändens tid börjar? Svaret är 1798. Okej? Okay. Efter de här 1260 åren, då börjar ändens tid. Så länge skulle Guds folk renas och luttras. Men det står här, Daniel 12 och 11 också, en annan aspekt hur vi kan ta reda på när änden börjar. Och det är från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, ska det gå 1290 dagar till ändens tid, vilket var det sista som... Det är fortfarande samma svar, det är svaret på den här frågan som Daniel ställer. Hur länge dröjer det innan änden kommer? Först svarar han, det ska dröja en tid tider och en halv tid. Sen svarar han, ja och förresten, från det att det dagliga offret och förödelsens styggelse ställs upp, så ska det gå 1290 år tills änden kommer. Så det är i princip ett annat svar på frågan. När var det som förödelsens styggelse ställdes upp? Ja, vi läste om Klodvigs omvändelse 508. När han ställer sin armé till påvedömets förfogande. Och det är exakt 1290 år därifrån ända fram till ändens tid. Alltså till 1798. Daniel 11:36 så står det att kungen ska göra vad han vill. Och han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas gud ska han tala sådant som man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute. Till det som har beslutats måste ske. Okej, okay, så det här är återigen samma sak som vi ser. Han upphäver sig över Gud. Och det talas det också om i andra Thessalonikerbrevet 2:4. Paulus använder samma språk. Han säger att han är motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Precis samma sak. Han citerar, många tror att det till och med är ett rent av citat ifrån Daniel 11. Det här i andra Thessalonikerbrevet. Så klart och tydligt från Nya Testamentet, de tolkade att det här handlade om påvedömet. Vers 36 handlade om påvedömet. Daniel 11:37 så står det att han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar och inte heller för den som är kvinnors lust eller för någon annan gud, utan han ska upphäva sig över alla. Vad handlar det här om? Ja, vi finner något liknande i 1 Timoteus 4:1-3 när det talas om det stora avfallet. Det står att i de sista dagarna kommer somliga att avfalla från tron, står det. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brändmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig. Samma sak igen. Vad är det här för en makt som har avfallit ifrån tron, som är hycklare och lögnare och förbjuder folk att gifta sig? Ja, det passar perfekt in på den romerska kyrkan också. För ni vet att alla präster och biskopar måste leva i celibat enligt den romerska katolska tron. De har inte rätt att gifta sig. Det var flera personer som jag studerat med som varit katoliker. De har frågat mig, är du gift eller får du gifta dig? Och de blir förvånade när de ser att en person som undervisar Guds ord har rätten att gifta sig. För att i den romerska kyrkan så är det helt enkelt förbjudet. Och det finns ingenstans i Bibeln att det står det. Utan det är bara den romerska katolska tron. Daniel 11:38 så står det om något annat. Det står om fästernas gud ska han istället ära. En gud som hans fäder inte har känt ska han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. Han ska göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom ska han bevisa stor ära. Han ska låta dem härska över många. Så ni ser här, här är en makt som tillåter andra att härska över många. Och det var precis vad den romerska kyrkan gjorde. Om de inte underordnade sig den romerska kyrkan så kunde de exkommuniceras. Och på 1100-talet så var det en person, en kung i Tyskland som fick gå en så kallad kanossavandring. Någon av er som har hört talas om kanossavandring? Nej, ingen. Ett uttryck som finns i alla fall. En ångerfull vandring som man får göra. Han gick barfota i snön över Alperna. Jag vet inte hur många. Och han fick stå 3 dagar och vänta utanför påvens borg. Tills han nedlät sig att gå till honom och ge honom förlåtelse för att han hade satt sig upp emot påvedömet. De hade fruktansvärd makt, de här biskoparna. Han ska dela ut land åt dem till belöning om de gjorde det som var bra. Vilket de också gjorde. Vad är det för en främmande gud som de hade som sin gud? Ja, i Uppenbarelseboken så står det att draken ger dem sin makt. Och han beskrivs också som den här tidsålderns gud. Kanske är det det som det talas om här. Men låt oss gå in på vår tid nu. Eller modern tid. Ändens tid. För i Daniel 11:40 så talas det om att vid ändens tid så ska kungen i söderlandet drabbas samman med honom. Man kunde undra, hur länge skulle han få hålla på och härska och regera och härja och göra vad han ville och ingen skulle stå emot honom. Det kom ett nederlag och det var kungen i Söderlandet. Och vi vet att Söderlandet representerar Egypten. Men här i Daniel 11 och 40 så har vi kommit in i ändens tid. Det är inte längre den bokstavliga kungen i Nordlandet utan den andliga kungen i Nordlandet, eller hur? Det är inte den politiska utan den andliga kungen i Nordlandet. Och det handlar också om den andliga kungen i Söderlandet som drabbar samman med påvedömet vid ändens tid 1798. I Uppenbarelseboken 11 så talas det om det här och vi hinner inte gå igenom det. Men där står det i alla fall om efter de här 1260 dagarna, när de har fullgjort dem, så ska ett vilddjur, alltså ett rike, komma upp och strida mot Bibeln, mot Guds folk. Besegra och döda dem. Och det står att deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan till den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Så här talas det om andliga Egypten, eller hur? Så då måste man titta på kännetecknen för Egypten, vilket det var. Och ja, som jag säger, jag hinner inte gå in på det här, men i alla fall, jag säger någonting kort. Vad farao gjorde i Egypten, man tittar på Egypten. Skillnaden mellan Egypten och andra hedniska riken under Israels tid, det var att farao helt och hållet förnekade den sanna guden. De andra, de trodde fortfarande att Israel hade en gud, men de sa att våra gudar är starkare, eller vi tillber våra gudar istället. Men farao, vad han gjorde var att han sa, vem är Herren? Att jag skulle lyssna på honom. Han helt enkelt förnekade Guds existens. Så den här andan finns också i det andliga Egypten. Man kan säga att det är ateismens anda. Och Frankrike är den enda nation i världen som öppet har gjort uppror emot Gud. Som öppet har förnekat honom i sin grundlag. Och det skedde förstås under franska revolutionen. När de kastade allt som hade med religion att göra ut genom fönstret. De sa att det finns ingen gud, inte någon gud. Och de sa att det är förnuftet som är vår gudinna. De satte till och med upp en förnuftets gudinna. Och vad hände sen då med påvedömet? De skulle drabbas samman med kungen i Nordlandet. Gjorde de det? Ja, här är från Carl Henrik Martlings kyrkans 20 sekel, sida 295. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon, känner ni till Napoleon? Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning, säger den här historikern. Påvedömet gick under franska revolutionen. Och det var 1798, exakt 1260 år efter att de hade fått makt, som de förlorade den igen. Så vi har arianismen besegras 538. Sen har vi Napoleon som störtar påvedömet 1798. Det känner vi till från andra profetior. Men nu vill jag att vi ska titta på ett annat citat här som Ellen White skriver. Och det här är mycket viktigt. Det står, hon säger så här. Vi har ingen tid att förlora. Oroliga tider ligger framför oss. Världen har gripits av krigets anda. Snart kommer de bekymrande händelserna som omtalas i profetiorna att äga rum. Profetian i Daniel 11 talar hon igenom den här profetian. Har nästan nått sin fullständiga uppfyllelse. Sen lägger hon till något mer här. Mycket av den historia som har ägt rum i uppfyllelsen av denna profetia kommer att upprepas. Okej, vad säger hon och vad säger hon inte? Hon säger inte att det finns massa olika uppfyllelser utav Daniel 11. Men hon säger att de sakerna som hände i uppfyllelse, den historia som hände i uppfyllelse av profetian kommer att upprepas. Och hon talar om olika verser här. Hon säger i den 30:e versen talas det om en makt som kommer att förlora modet och vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet. Och sen citerar hon vers 31 till 36. Sen så säger hon, avslutar hon med att säga: händelser liknande de som beskrivs i dessa ord kommer att äga rum. Vi ser bevis på att Satan snabbt får kontroll över den mänskliga sinnet som inte har Guds fruktan inför sig. Låt alla läsa och förstå profetiorna i denna bok, för vi håller nu på att träda in i den omtalade nödens tid. Och sedan citerar hon Daniel 12, vers 1-4. Det här är från Manuscript Releases nummer 13, sida 394. Så hon säger alltså att det som hände i uppfyllelsen av de verserna som handlade om den mörka medeltiden, det kommer att upprepas igen. Och det är det som de resterande verserna handlar om, enligt min övertygelse. Ändens tid. Det står att kungen i Nordlandet, efter att kungen i Söderlandet har drabbat samman med påvedömet, så står det att kungen i Nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Så även om ateismen besegrade den romerska kyrkan, gav dem ett dödligt hugg, om man får använda uppenbarelsebokens termer, så skulle det här dödliga såret läkas. Och Nordlandet skulle komma tillbaka mot ateismen och svämma över och dra igenom de länderna som ateismen hade härskat över. Och jag tror att vi håller på att se att det här händer mer och mer i vårt samhälle idag. Bara några exempel på hur Rom faktiskt besegrar mer och mer den här ateistiska andan. Ni minns att kommunismen var mycket stor under 1900-talet, efter andra världskriget speciellt. Och det var en helt och hållet ateistisk filosofi. Så samma anda, och vet ni förresten var de hämtade sin filosofi från? Mycket av de här tänkarna. De hämtade dem från franska revolutionen. Så det är samma anda här som vi har i de här ateistiska kommunistiska länderna, att de helt förnekar Gud. Och men kommunismen föll. Idag så är inte kommunismen, den existerar knappt. Kanske i vissa människors sinnen, men den är inte längre än något som har kontroll. Och en av orsakerna, skrev Time Magazine 1992, så talas det om en helig allians. Hur Reagan och påven konspirerade för att assistera Polens solidaritetsrörelse och påskynda kommunismens fall. Vad de gjorde helt enkelt var att påven och USA gick ihop, slog sina kloka huvuden ihop, konspirerade, säger till och med Time, för att få den här kommunismen på fall. Och det gjorde de. Kommunismen föll. Jag tror att vi håller på att se att Nordlandskungen svämmar över igen över i det andliga sydlandet. Det står dessutom att han ska också dra in i det härliga landet. Och det härliga landet, vi läste om det i vers 16 i Daniel 11, och då handlar det om bokstavliga Israel, eller hur? Men här så talar vi om andliga Egypten, vi talar om andliga Nordlandskungen. Så därför måste vi förstås tala om andliga Israel. Och vad är andliga Israel enligt Bibeln? Ja, vi vet ifrån Nya Testamentet att det är de som tror på Kristus. De som lagt sin tillit till honom. De är nu det sanna Israel. Och det står att han ska dra in i det härliga landet, alltså i Israel. Och många länder ska falla, men dessa ska undkomma hans hand, Edom, Moab och huvuddelen av Ammons barn, eller avkomlingar. Och Ellen White skriver så här i den stora striden om vad som kommer att hända. Protestanterna i Förenta staterna blir de första som räcker händerna över avgrunden för att gripa den romerska kyrkans hand. Och påverkade av detta tredubbla förbund kommer detta land att följa i katolicismens spår och trampa samvetets rättigheter under fötterna. Bibeln talar om den andra ängelns budskap, ni vet, vårt budskap som vi har. Det handlar om att Babylon är fallet. Och det handlar inte bara om den romerska kyrkan, för den har varit fallen ända sedan begynnelsen. Men de tre änglarnas budskap gick ut efter 1844. Och det handlar då om många av de protestantiska kyrkorna som inte ville följa det ljus som Jesus ville visa dem. De här institutionerna skulle falla. Och Ellen White förutsäger också här att protestanterna i Förenta staterna, de som hade varit själva kärnan för protestantismen, de som hade varit tillflyktsorten när de blev förföljda, de skulle vara de första att räcka över sina händer, över avgrunden för att gripa den romerska kyrkans hand. Och sedan så skulle de trampa igen, följa katolicismens spår och trampa samvetets rättigheter under fötterna. Här i Uppenbarelseboken 14:8. Fallet är det stora Babylon. Och det står i Uppenbarelseboken 17:5 att det stora Babylon är modern till skökorna. Alltså finns det fler än en sköka. Det finns fler falska system. Fler som har felaktiga läror som inte har velat komma ut och bli renade genom Guds sanning. Utan de har stannat kvar. Ni vet, Martin Luther, han tog ett stort steg ut ur Rom. Jättestort steg. Men när han hade gjort det så byggde man en kyrka runt honom istället för att fortsätta gå framåt. Och samma sak med Calvin. Samma sak med Wesley. Många personer som har varit stora reformatorer i världen. Men istället för att fortsätta att följa ljuset helt till ändens tid, så stannade man upp och sa nej, nu är vi wesleyaner, metodister som de blev. Nu är vi calvinister. Nu är vi lutheraner. Därför blir det flera otrogna kyrkor. De har kännetecken utav moden, men de är inte samma sak. Fallet är det stora Babylon. Gå ut från henne, säger Uppenbarelseboken 18:4. Gå ut från henne, mitt folk. Så Gud har han sitt folk i Babylon? Han har sitt folk i Babylon, helt klart. Och han kallar dem ut. Han kallar dem till att komma ut, och där har du och jag en uppgift. Att kalla människor ut, att finna dem, att hjälpa dem att se Bibelns sanningar. Och i Kristi kärlek anda så vill vi undervisa dem om sanningen och så leda dem ut därifrån. Men vad var det här om Ammons barn och Moab och Edom? Vad betyder det för någonting? Fascinerande om vi tittar i Jesaja 11. Återigen, vi måste tala om andliga Moab och Edom och Ammon. Det kan inte vara bokstavliga Edom och Moab och Ammon. Vilka var Edom och Moab och Ammon? Ja, Moab och Ammon var ju barn till Lot. Eller hur? Och Edom, det är ett annat namn för Esau, som var Jakobs bror. Så det är alltså släktingar till Guds folk. Och i Jesaja 11 så står det en parallell profetia till Daniel 11. Det står så här. Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka Isais rot. Och Herren ska på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk. Så Gud vill samla ihop en kvarleva. Alla de trogna. Han vill samla ihop dem. Varför? Det är samma budskap som i Uppenbarelseboken 18. Kom ut ifrån henne, mitt folk. Jag vill ha dem. Han räcker ut sin hand. Han förvärvar kvarlevan av sitt folk. Och det står där, och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Över Edom och Moab ska de räcka ut sin hand och Ammons barn ska lyda dem. Fascinerande, eller hur? Det är precis samma sak som det nämns i Daniel 11. Så de kommer att undkomma påvedömets hand, stod det i Daniel 11. I Jesaja 11 så stod det att de skulle lyda Guds folk. Amen. De skulle börja hålla Guds bud, okej? Okay? De skulle bli lydiga till Guds folk. Vi läser om dem också, den här kvarlevan i Uppenbarelseboken 12 och 17. Det står att i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga, bokstavligt talat, kvarlevan av hennes barn. Och vad gör de? Jo, de som lyder Guds bud och de håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så Gud har en plan. Han kommer att samla de här olika grupperna runt om i hela världen. Han samlar in kvarlevan och de kommer att lyda honom. De kommer undkomma påvedömets villfarelser och hans förföljande makt. Vad står det i vers 42-43? Det står att han, påvedömet, ska räcka ut sin hand mot länderna. Egypten ska inte slippa undan. Vet ni, jag funderar ibland på nu när jag har bott i det sekulära Sverige. Kommer verkligen ateismen någon gång att upphöra? Kommer det någon gång en tid när ingen är ateist längre? Det verkar som om nästan varje person man träffar är helt inställd på att det inte finns en gud. Så ibland så känner man det lite hopplöst, men profetian säger att Egypten kommer inte att slippa undan. Faktum är att ateismen kommer att falla. Och jag tror att det kommer ske i samband med att mirakel och under sker, som vi läser om i Uppenbarelseboken 13. Kan ni tänka er, ifall påvedömet börjar utföra mirakel och under, tror ni inte att varenda ateist i världen slutar att vara ateister? Jag menar, vad ska de göra? Nu får de det här miraklet som de har ropat efter hela tiden. De säger ibland när jag talar med ateister, ja men okej, om Gud liksom, om han kunde förvandla rakt framför mina ögon, om han kom ner och så förvandlade han en massa djur som man kunde analysera och se att det här faktiskt var bokstavliga djur, rakt ifrån tomma luften, då skulle jag tro på Gud. De kommer att få sina mirakel. Om det är mirakel som vi vill bygga vår tro på, så kommer vi att få det. Men det kommer vara en annan makt som utför de här miraklerna. Gud vill att vi ska bygga vår tro på hans ord. För att vi älskar Gud. Han vill ha en personlig relation med oss. Men här finns också en annan fascinerande profetia. Det står att han, alltså talas om påvedömet, ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier ska följa honom. Fascinerande. Vad är det han ska erövra? Han ska erövra guld och silver. Vet ni, i Uppenbarelseboken 13 och 17 så talas det om att det ska komma en tid när man varken kan köpa eller sälja förutom de som har vilddjurets märke. Och vi förstår att vilddjurets märke, det handlar om den romerska kyrkans auktoritetstecken, som de själva säger är söndagen, den falska sabbaten. De kommer alltså att påtvingas på Guds folk, men eller på hela världen rättare sagt. Så ingen kan köpa eller sälja utom de som har märket. Har ni någon gång tänkt på det där och funderat på hur i all sin dar ska påvedömet lyckas med det här? Hur ska de lyckas med att få kontroll så att ingen kan köpa och sälja? Det står i Daniel 11 att de ska erövra skatterna, guld och silver. Betyder det att de kommer att få kontroll på ekonomin? Jag vet inte helt. Men jag vet i alla fall vad de strävar efter, om jag säger så. Här är från CNBC från 2011. Och i oktober 2011, det står i måndags, så efterlyste Vatikanen upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsvid räckvidd och universell domsrätt att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Kan ni tänka er vilken fräckhet på ett sätt. Det som påvedömet gjort, och det här är de officiella nyheterna, det här är ingen konspirationsteorier att någon har hittat på det här och det här. Det här är vad påvedömet själva har efterlyst. Och var har de gjort det? Jo, på G20-toppmötet i Frankrike den 3-4 november 2011. Vet ni vad G20-toppmötet är? De 20 största ekonomierna i världen samlas och samtalar om hur de ska göra. Här kommer påvedömet och säger, vet ni vad? Vi har en lösning på den här finanskrisen. Ni vet, alla de här bankerna, de kraschar och ja, det är faktiskt så att vi har en lösning. Vill ni veta vad? Jo, vi föreslår att man har en världsvid global offentlig världsbank som kan ha kontroll över alla pengar så att inga fler sådana här kriser kan drabba. Jag vet inte om de kommer att få igenom det eller inte. Men ifall de skulle göra det så skulle det passa väldigt bra med profetian. De skulle få kontroll över rikedomarna för att kunna se till att människor inte köper och säljer. Förutom om man följer dem. Jesaja 11, vers 15 så står det att Herren ska ge till spillo Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot floderna i förgrymmelse. Han ska klyva den i 7 bäckar och göra så att man torrskodd ska gå över den. Så igen där, han har gått till, om vi tänker oss en karta här som ni ser här. Så har påvedömet, han har gått in i det härliga landet. Det här är andligt talat då. Men låt oss titta på kartan. Han har gått in i det andliga landet, eller det härliga landet. Och sedan så har han gått till Egypten, han har erövrat Egypten och sen Etiopien och Libyen som ligger där också. Och sedan så står det att han ska få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. Så om han befinner sig här i Egypten, var är nordöst därifrån? Det måste vara Israel, eller hur? Så Gud, så trots att påvedömet tror att nu följer hela kristendomen med mig, nu följer alla med mig, så hör han plötsligt ett rykte därifrån, från öster och norr, och det förskräcker honom. Vad är det här för något budskap, för något rykte som förskräcker påvedömet? Jag tror att det här handlar om de tre änglarnas budskap som Guds folk kommer att förkunna, klart och tydligt, som går i rak kontrast till den romerska kyrkans ideal. De varnar för vilddjurets märke. De varnar för att Rom har fallit. Och de talar om att stunden för Guds dom är inne. Det talas om tider av vederkvickelse som ska komma precis i sista tiden. Och som ska vara en stor väckelse runt om i världen. I Uppenbarelseboken 18:1 så talas om den väckelsen. Det står att sedan såg en annan ängel komma ner från himlen. Och han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Hela jorden skulle lysas upp utav påvedömet. Nej, förlåt, påvedömet, nu säger jag helt fel. Av Guds folk, av den här ängeln som kommer ner. Citera mig inte på det där. Jag har inte fått så många timmar sömn ikväll, så ni får ursäkta mig. Uppenbarelseboken 7:2 så står det att jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Vi vet att den levande gudens sigill är sabbaten. Det här är ett budskap som kommer om sabbaten också, som ska nå ut till hela världen. Det kommer ifrån Guds folk. Och vad ska hända sen? Daniel 11, vers 44-45. Han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Finns det också en profetia i Uppenbarelseboken om att påvedömet kommer att försöka förgöra alla som inte tillber vilddjurets bild? Finns det inte det? Det är samma sak som händer här. De blir rasande. De ser att det finns någon som de inte kan kuva. Och det står i Uppenbarelseboken 12 och 17 att draken rasar mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det här är den sista striden innan Jesus kommer tillbaka. Armageddon, om du får använda det uttrycket. En strid mellan Guds trogna folk och Satan och hans agenter. Som är påvedömet specifikt i den här versen. Det står att sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Får man tänka lite geografiskt också. Havet är Medelhavet här och sen helgedomens härliga berg. Jag tänker att det här är en beskrivning av att förödelsens styggelse ställs på helig plats igen. Och varför säger jag det? Ja, här har vi profetian i Uppenbarelseboken 13. Men lägg märke till det här citatet från Ellen White. Hon säger så här: tiden är inte långt borta när vi liksom de första lärjungarna blir tvungna att söka tillflykt på ödsliga och ensliga platser. Precis som belägringen av Jerusalem av de romerska arméerna var signalen för de judekristna att fly, så kommer vår nations, alltså USA, maktövertagande i dekretet som påtvingar den påvliga sabbaten, alltså söndagslagen, vara en varning för oss. Det blir då dags att lämna de stora städerna i förberedelse för att lämna de mindre och fly till undangömda hem på avskilda platser bland bergen. Här är från Maranata, sida 180. Det kommer alltså ett sista förödelsens styggelse som ställs upp, om man får använda det uttrycket. Minns ni att Ellen White sa att mycket utav det som hänt i uppfyllelse av Daniel 11, vers 30-36, det kommer att hända igen. Kyrkan och staten kommer igen att förenas, de kommer att trampa samvetets rättigheter under fötterna. Samma sak som hände under medeltiden kommer igen att hända. Och vi kommer att ha ett påtvingande av den påvliga sabbaten. Och då säger hon att då ska vi igen fly till bergen. Vid den tillfället. Då är det dags att fly för sitt liv. Eller hon säger att vi ska lämna de stora städerna. Flytta ut till mindre städer. Och för att sedan till slut behöva fly bort till bergen när förföljelserna blir riktigt illa. Så att den som tillber vilddjurets märke och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds fredes vin. Och i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Båda två är viktiga. Vi kan inte hålla Guds bud utan att ha tron på Jesus. Och vi kan inte heller säga att vi har tron på Jesus men vi vägrar hålla hans bud. De båda går ihop. Daniel 11:45 så står det att men han går mot sin undergång. Prisa Gud, eller hur? Det kommer inte bli en slutlig seger för den påvliga makten. Han kommer att gå mot sin undergång och ingen ska hjälpa honom. Vet ni, vi har inget att frukta. Trots att det kommer bli hårda förföljelser så kan vi, precis som Sadrak, Mesak och Abednego, ha Jesus med oss i elden. Amen. Jesus är med oss i elden. När vi går där och vi tänker nu sväljer lågorna mig, så är det bara repen som bränns av. De saker som har bundit oss. Gud kommer ha ett folk som är redo för hans återkomst. Det står på andra ställen om antikrist att han ska förgöras utan hand. Thessalonikerbrevet säger att Herren Jesus kommer att döda honom med sin muns anda och förgöra honom när han visar sig vid sin ankomst. Så det här handlar helt enkelt om Jesu återkomst. Och vi ska titta in lite grann på Daniel 12. För det fortsätter egentligen. Jag ser att klockan är mycket igen. Och jag beklagar att det har gått så lång tid. Det är mycket information. Och jag hoppas att vi kan ta till oss i alla fall och studera sakerna mer hemma. För jag förstår att det här, mycket av det här kanske går över huvudet på vissa. Daniel 12, vers 1, så står det att på den tiden, alltså vid den här krisen om söndagslagarna, vid den här krisen som äger rum här i sista tiden, då ska Mikael träda upp, eller han ska stå upp. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Här talas det om en tid av nöd. Mikael, vem är Mikael? Jag vill läsa att han var Jesus. Det står i psalm 76. Från himmelen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Samma händelse som beskrivs här. Vi hinner inte gå in så mycket på det där. Men det talas om en tid utav nöd utan dess like. Nådens dörr kommer att stängas och det kommer att vara en mycket svår tid även för Guds folk. De orättfärdiga kommer också ha en svår tid för plågorna kommer att falla. Men de kommer inte att drabba de rättfärdiga. I Jeremia 30, vers 7 så står det att detta är en stor dag. Ve, detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob. Men han ska bli räddad ur den. Så det finns en tid då Guds folk brottas med Gud. Precis som Jakob kämpade med Gud. Så kommer Guds folk också att göra det. Så vi har vid ändens tid så har vi helt enkelt 1798 påvedömet förgörs. Och sedan så har vi en väckelse, de tre änglarnas budskap. Vi ser att de går ut. Och sedan så kommer nådens dörr att stängas. När Mikael står upp. Ni vet han satt ner på Guds högra sida. Och förrättar tjänst i helgedomen. Sen står han upp. Det innebär helt enkelt att han upphör med den tjänsten. Och det är en tid utav nöd för Guds folk. Vi hinner inte gå in på det så mycket nu. Men sedan så kommer Jesus att komma tillbaka. Och vilka är det som kommer klara sig ur den här nödens tid? Johannes fick se de som kommer ur den stora nöden. Amen. Det finns några som gör det. Och det står att de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Där har vi vårt hopp. Om vi tvättar våra kläder rena, vad tror ni kläderna representerar? Människans karaktär, precis. Vi kan nu komma in i en relation med Gud. Vi kan låta Jesus tvätta våra karaktärer rena. Och de kommer att bestå. I den här sista tiden. Om vi har lagt vår tillit till Jesus så kommer han att slutföra det arbetet. Han som har börjat ett gott verk i oss, han kommer att fullborda det. In till Jesu Kristi dag. Därefter så finner vi Daniel 12, vers 2-3. Att de som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Och de förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna alltid och för evigt. Amen. Här har vi uppståndelsen från de döda. Och det står att de förståndiga kommer att lysa som himlavalvets ljus. Vet ni, jag önskar att vara en av de förståndiga. Vad med dig? Om vi ska vara förståndiga så läser vi i Daniel 12 och 4. Att insikten eller kunskapen ska bli stor genom att forska i Daniels bok. Det här är ett sätt som vi kan utveckla vårt sinnelag. Det är så som vi kan ta reda på sanningen också för vår tid. Vi behöver förstå de profetior som handlar om vår tid. Och vara förståndiga, visa. Men det räcker inte bara med att ha förstånd. Vet ni, många personer, de läser Bibeln in och ut. Men har aldrig någonsin gått ut. Det står att det inte bara är de förståndiga som ska lysa som himlavalvet, utan de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor för alltid och för evigt. Det här handlar om evangelisation. Det räcker inte med att vi bara sitter och matar oss med Guds ord. Vi sitter och tittar på YouTube-filer och predikningar och läser bibelkommentarer. Hur mycket som helst, det är bra att göra det. Men om vi stannar där så kommer det inte att hjälpa oss. Vi måste också vara några av dem som för många till rättfärdighet. Vi vill föra människor till rättfärdighet. Och där måste vi alltså dela med oss av det som vi har. Berätta för andra om det som vi upptäcker. Och vet ni, jag tror att när vi börjar studera Bibelns profetior och andra delar av Bibeln, så kommer vi att väckas i vårt andliga liv. Vi kommer inte känna det som någon svår uppgift att berätta för andra. Vi kommer vara ivriga att vilja berätta för andra. På ett bra och ett passande sätt. För att försöka leda dem till rättfärdighet. Det handlar inte om att leda dem in i någon specifik förståelse av en viss vers. Det är inte vad det handlar om. Utan det handlar om att leda människor till ett rättfärdigt liv. Till en rättfärdig relation med Jesus. Så det är min utmaning till varje person här inne. Jag hoppas att vi studerar noggrant så att vi kan vara förståndiga. Men låt inte stanna där. Utan ta också budskapet vidare. Sprid till andra som behöver höra det som du lär dig från Jesus. Är det någon här inne som vill säga, ja, jag vill göra det. Jag vill ta den kunskapen som jag har kanske fått här, eller som jag får när jag studerar Bibeln, och jag vill sprida den till andra människor. Får jag se din hand i så fall om det är din önskan. Gud välsigna dig. Låt oss be. Herre, tack för att du har varit med och lett oss. Du har talat till våra hjärtan. Du ser att det har varit mycket information här, och jag ber om förlåtelse om jag har gått för fort och sagt för många saker. Jag ber att du ska tolka dessa ord rätt för våra sinnen. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå varför det, vilket som är relevant i de här verserna. Herre, vi vill vara visa. Vi vill kunna förstå vilken tid vi lever i. Vi vill studera tidens tecken, men Herre, vi vill göra mer än det. Vi vill sprida det till andra och leda människor till rättfärdighet. För det är det som du längtar efter. Du längtar efter att andra människor och att vi ska få en bättre relation med dig. Att vi ska kunna bli frälsta och få vara i det här riket och lysa som stjärnor för evigt och alltid. Det är min bön för varje person här inne. Jag ber i Jesu namn. Amen.